prövningens stund. Fastan har ju börjat, fasteperioden som är 40 dagar innan påsk. Och idag är det ju första söndagen i fastan. Det är en hel del lite tunga teman i fastan på de här söndagarna. Det är den kämpande tron, det är kampen mot ondskan och idag prövningens stund. Inte de här lätta och glada temana som vi har lite senare i påsktid. Men de här sakerna, det är saker som Jesus gick igenom på sin vandring mot korset. Han kämpade med sin tro om huruvida han skulle klara av att gå igenom det han var tvungen att gå igenom. Han kämpade mot ondskan, mot demoner och onda andar. Han gick igenom prövningar likt den som han gjorde i den texten jag läste lite tidigare. Där han lockas ut att undvika att göra det han måste göra för världens skull. Men de här temana, det är också saker som berör oss idag. Saker som vi går igenom i våra liv idag. Vi kämpar med vår tro, vi får prövningar. Ibland känns det som att vi för en kamp mot det onda i världen också. Vi kämpar med vår tro. Är det möjligt att tro på en god Gud i en värld som innehåller så mycket lidande? Vi försöker kämpa mot ondska i världen som vill göra oss och andra illa. Vi prövas och frestas hela tiden att ta den enkla vägen. Den som är mest bekväm för mig själv. Och på så vis så låter vi andra klara upp sina egna problem. Det är ju inte mitt problem, varför ska jag bry mig? Jag prövas dagligen om att ge upp mitt hopp om den här världen. Det är ju bara att slå upp tidningen för att se hur mycket elände det emellanåt finns. Det är något krig här, det är någon annan konflikt där. Det är svält i Nordkorea igen. För att regimen där hellre satsar på militärmakt istället för folkets välstånd. Bara för att kunna fortsätta förtrycka sin rätt att förtrycka folket som de vill. Det är någon ny skjutning i Göteborg eller i Stockholm, Malmö, Uppsala. Ja, ibland även här i Helsingborg. Det är utnyttjande av människor överallt. Trafficking, rekrytering av gängmedlemmar i allt yngre åldrar. Det ena pedofilnätverket efter det andra avslöjas till och med inom kyrkan. Och sen har vi ju hela den här grejen med klimatfrågan också. Där de största och kanske viktigaste beslutsfattarna i världen hellre väljer populismens väg. Istället för att lyssna på de experter som varnar och säger att snart är det för sent. Klimatångesten hos unga håller på att växa upp till ett nytt folkhälsoproblem. Som äldre, medelålders och äldre, både män och kvinnor, skrattar åt. Och förlöjligar som att klimatångest, vad är det för tramsigt litet problem? Det kan man ju inte ha, det är ju inte på riktigt. Jag hörde bara häromdagen om två killar, det var en mamma som berättade, som hade två killar i 20-årsåldern, som på grund av sin klimatångest bestämt sig för att nej, vi ska inte skaffa några barn. För det är ändå kört. Varför ska vi skaffa barn? De kommer bara få växa upp i lidande. I en värld som är hemsk. Det är klimatångesten. Värre än tidningen är att öppna upp Facebook. Där vi kan läsa om hur vanligt folk kommenterar de här sakerna. Och där kan jag bli än mer mörkrädd. Där det ständigt pågår ett hån och ett förlöjligande av människor. Till exempel som pågår mot den här unga flickan Greta Thunberg. Som faktiskt försöker göra något. Men möts med hat och förakt. Men vad som kanske nästan är ännu värre, det är när jag själv drabbas av likgiltighetens trötthet inför det hela. Jag blir liksom nästan inte längre berörd eller upprörd över det. Då när jag faktiskt tappar hoppet och ger upp om denna värld. När jag finner mig själv där, då är min tro som svagast. Då tvivlar jag på, är Gud verkligen god? Hur kan Gud vara god när det ser ut så? Men vems fel är det egentligen? Vem är ansvarig? Är det Gud som låter oss leva i en sådan värld? Är det djävulen som har tagit makten över oss och får oss att göra allt detta hemska? Nej, jag tror inte det. Jag tror varken det är Gud eller djävulen som är ansvarig för detta. Det är jag. Det är du. Det är vi. Det är vi som är ansvariga. Det är vi som bär ansvaret för allt det onda som händer i världen. Slutorden i den här texten jag läste från Gamla testamentet om Kain och Abel vittnar om det. Synden ligger vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Vi har ju kunskap om gott och ont. Vi har möjligheten att välja mellan gott och ont. Visst, vi kan bli frestade. Vi kan bli frestade av synden, så att säga, eller av ondskan, eller av begäret, det som ligger på lur vid dörren. Den åtrår oss. Men vi, du och jag, vi råder över den. Det är vi som har makten att bestämma om den ska få gripa tag i våra liv. Vi har makt att välja mellan det som är gott och det som är ont. Jakobsbrevet var ännu tydligare. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär han lockas och snärs. Vi kan skylla på Gud. Det tål Gud. Vi kan bli arga på Gud. Det tål Gud också. Och vi kan ifrågasätta, hur kan Gud finnas om det finns så mycket ondska i världen? Men det är ju ändå inte Gud som krigar. Det är inte Gud som släpper ut växthusgaser. Det är inte Gud som sitter och kommenterar på Facebook. Det är ju vi som gör det. Vi människor. Men är det ändå inte djävulen som frestar oss? Kanske det. Men det är ändå vi själva som råder över våra handlingar. Vi är ansvariga för allt det onda och hemska som händer i världen. Låter det hårt? Låter det tungt? Det är det också. Känns det skuldtyngt? Det gör det för mig. Men det var ju därför Jesus gick hela vägen till korset. För att ta vår skuldbörda på sig. För att vi inte skulle behöva känna den skulden som jag nu har försökt lägga på er. För att ta den skulden på sig och befria oss från vår skuld och vår skam över det som vi människor gör mot Guds älskade skapelse. Nu kanske någon tänker som en kompis till mig ibland uttrycker. Men jag gör det som jag tycker är bra. Jag har inte syndat. Jag har aldrig gjort någonting ont. Vad har jag för skuld till den här världen? Jag är inte ansvarig. Jag kommenterar inte på Facebook. Jag krigar inte i Syrien eller i Nordkorea eller vad det kan vara. Jag är inte ansvarig. Nej, kanske just du inte gör de sakerna. Och det gör ju inte jag heller. Jag försöker låta bli att skriva elaka saker på Facebook. Det är faktiskt inte jättesvårt. Det är bara att låta bli. Men det jag inte gör, det är att jag gör heller inte mitt yttersta för att förhindra eller förändra det heller. Till och med ganska långt ifrån mitt yttersta. För de flesta av oss så är det kanske inte ens 10% av vår tid, vår engagemang eller pengar för den delen som vi lägger på att göra världen bättre. Det finns förstås undantag och de som gör det, säkert bland er också, som Greta Thunberg då, som lägger mycket tid och energi, sin själ och sitt engagemang. Men gör vi det, då kan vi också förvänta oss en hatstorm från andra. Och jag finner det lite märkligt. En ung människa som försöker göra världen bättre. Vem kan rimligen vilja hata och förakta henne? Det är egentligen ganska sjukt. Och då kan man ju undra igen. Sover Gud? Vad gör Gud åt det hela? Det finns ungefär 2 miljarder kristna i världen. Därtill finns det ett antal miljarder till som bekänner sig till andra religioner. Som också har budskap om fred och kärlek. Det har de flesta religionerna i sin kärna. Och så många fler miljarder människor finns det ju ändå inte på jorden. Borde inte världen se bättre ut, kan man tycka. Det är inte Gud som sover. Det är ju vi som sover. Gud har genom sin död på korset befriat oss från skuld. Och eftersom vi nu då är befriade, vi behöver inte känna skuld, behöver inte känna skam. Vi behöver inte gå nedtyngda över att vi eventuellt på olika sätt bidrar till ondskan i världen. Vi behöver inte känna det, den ångesten. Vi är befriade. Så låt oss vakna, gå ut i världen. Befriade, förlåtna och fyllda med Guds kärlek. Istället för att känna skuld, så låt oss göra gott istället för ont. Eller låt oss göra gott istället för ingenting alls. Om du nu inte gör sånt som är ont. Vi råder över synden. Vi råder över ondskan.